Det kan ju förändras ganska mycket genom utsatthet för solen. Folk åker härifrån, vita personer åker och blir flera nyanser mörkare i huden och kommer tillbaka hit efter en semester och är mörkare.
Ja.
Det betyder inte att de riskerar utsatthet för diskriminering.
Nej, exakt. Så på det är inte pigment...
Det är vilken social kategori man hamnar i.
Jag har varit väldigt exalterad inför det här. Jag är alltid exalterad inför de här poddarna. Jag får ju liksom prata om det som är roligast för mig. Och särskilt peppad inför det här av många anledningar, men inte minst att vi kommer beröra ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Vi ska botanisera i begreppsdjungeln. Det ska jag göra tillsammans med Kitimba Sabuni. Det skulle komma någon applåd hem, det gjorde det aldrig. Men Kitimba Sabuni.
Som vanligt.
Ja, exakt, som vanligt. Du är ju en gammal räv och har varit i gamet ett bra tag. Vi ska inte nämna några siffror här. Men du har gjort det här under en lång överskådlig period. Och när jag träffade dig, 1900, jag säger inte mer än så, 2000 någonting eller vad det var, 1983, var du en av väldigt få som pratade om ras. Som social konstruktion, jag måste bara säga det extra högt så att jag inte får en Twitterstorm. Och du var en pionjär före din tid helt enkelt och pratade om rasbegreppet, afrofobi, hudfärgsbaserad diskriminering. Jag tänker ofta på så här, hur var den upplevelsen att börja att vara en av få som gjorde det så tidigt?
Ja, först och främst måste jag säga att anledningen till att jag förde den diskussionen var ju att Sverige i likhet med resten av världen lever i ett postkolonialt tillstånd. Alltså hela moderniteten och vår samtid är en produkt av de relationer som gäller i världen som resultat av en europeisk expansion som började för 500 år sedan ungefär och som var vilade på idén om raslig överlägsenhet från Europas sida. Och vad som har hänt de senaste 60-70 åren som en produkt av det här, det är att människor från territorierna kommit till metropolerna för att helt enkelt kunna få bättre liv eller för att de är tvungna till det. Och det skapar nya förutsättningar här. Och då blir ju frågor som alltid har varit centrala i territorierna, den om rasrelationer, den om europeiska bosättarnas ställning i relation till vad man skulle kalla infödingarna eller de lokala, det blir plötsligt frågor som blir brännande i vår samtid. Och för att förstå de frågorna, för att ha verktygen för att kunna analysera dem, så behöver man koncept som är relevanta för detta. Och dit hör konceptet ras. Och det var därför som jag och andra med mig lyfte den här diskussionen och kopplade den till Sverige.
Just det, men om vi går tillbaka till det här. Du har ju andra sammanhang och i poddar och intervjuer som jag har. Jag har ju verkligen så här knarkat Kitimba senaste dagarna. Och verkligen haft det i hörlurarna för att researcha inför den här podden. Och du har bland annat berättat om när ni flyttade hit så var ni en av få så här svarta familjer i en annan vit kontext i Kungsängen. Kan inte du berätta lite om hur det formade din syn på diskriminering och rasifiering till exempel som vi ska gå in på senare?
Wow, låt mig först bara säga att din metafor att du märker att det leder i tanken till att du har blivit hög på att läsa och lyssna på vad jag har sagt. Och det är intressant för att jag tycker annars den typ av feedback som man ofta får, det är människor som blir låga av det.
Så, nej, jag är, det är uppåt tjack alltså.
Det är uppåt för dig.
Det har varit uppåt tjack.
Nej, men alltså, jag tror att för det svarta barnet i Sverige så är erfarenheten av rasifiering, i synnerhet i 80-talets Sverige, erfarenheten av rasifiering är så omedelbar och tydlig i det speciella bemötandet som du får av människor omkring dig. Du är ett fenomen, du är exotisk och du exotifieras.
Jag vill ändå prata lite mer om så här, du var ute och tog fighten tidigt. Du nämnde 80-talet och du nämnde liksom början av 90-talet. Det var inte alldeles vanligt att det fanns liksom människor i offentligheten som pratade om ras och social konstruktion eller lyfte frågor om hudfärg och färgblindhet och så vidare. Jag kan tänka mig att det var ganska ensamt då. Eller hur upplevde du det? Hur kändes det att vara liksom, och vara så tidigt ute?
Alltså, till och med de begrepp som man använder, det är ju byggstenarna som hjälper oss att tänka. Och de konstruerar också de samhällsproblem vi står inför. Så om de enda begrepp vi har i Sverige är invandrare och svensk för att fånga det här fenomenet som egentligen handlar om ras eller hudfärg. Eller om de enda begrepp vi har kopplade till geografisk plats, alltså om man befinner sig i rummet, förort och centrum och så vidare. Då blir samhällsutmaningar som jag menar är rasliga, de blir konstruerade som saker som har med migration att göra. Och migration för många vita svenskar handlar om integration. Och det betyder processen varvid människor som inte är vita ska bli som människor som är vita.
Mm.
Och då är det som är problemet. Så om vi nu pratar det som händer idag, folk skjuter varandra, bristande integration. Om vi pratar om trångboddhet, bristande integration. Om vi pratar om dåliga skolresultat, bristande integration. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag menar att alla de där fenomenen är ju kanske produkter av det rasliga klassamhället som vi lever i. Och då behöver man ju en annan analys.
När vi pratar om ras, kan du beskriva liksom hur du använder det?
Jag tycker till att börja med att det finns något mått av bad faith, ond tro i de här frågeställningarna som finns i Sverige kring de här begreppen. Alltså det finns inget land utanför USA som är så genomdränkt i amerikansk populärkultur. Jag tror knappt Storbritannien är på nivå med Sverige. Vi tittar på amerikanska filmer, läser amerikansk litteratur och där pratar de om race, det är centralt. Och om vi trodde för en sekund när de pratade om race så pratade de om det på samma sätt som svenska rasbiologer gjorde på 20-30-talet, så hade vi ju fördömt det. Jag inte velat ta och konsumera de här
populärkulturella
produkterna. Utan man måste ju förstå det ungefär så som det förstås då i en amerikansk kontext. Som en social konstruktion. Och vad är då en social konstruktion eller en social identitet? Det finns en amerikansk feministisk teoretiker, Ella Shohat, som har beskrivit, det här kommer ta lite tid kanske, men ni kanske har lite tid.
Ta lite tid.
Hon har beskrivit sociala identiteter som produkter av historiska och samtida maktrelationer som skapar en lins genom vilken vi ser verkligheten. Och om vi tar sådana sociala identiteter som sexuell läggning, som i svensk lagstiftning kan definieras som homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. Det här kunde lika gärna ses som preferenser. Det heter ju läggning, alltså inklination, att man är lagd åt att man föredrar någonting. Det kunde ses som en preferens, som att man föredrar äpplen framför päron. Och människor som föredrar äpplen framför päron och tvärtom, det är inte sociala identiteter. Varför inte det? Sexuell läggning var inte en social identitet i antikens Rom.
Mm.
Där var det en praktik. Alltså, vissa människor praktiserade sex med personer med samma kön. Alltså, nu pratar vi män framförallt.
Ja.
Och det var ingenting som utmärkte dem på något sätt. Det var något man gjorde eller inte gjorde. Och då hade det ingen social mening. Du blev inte utesluten på något sätt, eller ifrågasatt, eller klassificerad på något sätt kopplat till det. Så det hade ingen betydelse i social mening. Men som resultat av historiska processer så blev samkönade sexuella praktiker ansedda som asocialt beteende. Det kunde leda till förföljelse, ifrågasättande. Och då betyder det att människor som praktiserar homosexualitet har vissa kollektiva erfarenheter av utsatthet, av till och med förföljelse, som präglar dem. Och då blir det här till en identitet för dem själva, och det blir ett sätt som andra identifierar det.
För det har ett socialt värde liksom,
du har ett
som
socialt
påverkar
värde.
Dina livsvillkor.
Och som jag var inne på alldeles i början, vi lever i en värld som är en produkt av den europeiska expansionen som blev 500 år sedan, som vi känner som transatlantisk slavhandel, kolonialism, de här processerna och den postkoloniala ordning vi lever i idag, där ras spelar roll. Och det är ju idén om att man kan titta på människor och härleda dem till olika geografiska platser så att säga, som har haft social mening. Carl von Linné delade in människorna
många
fyra,
menar jag, det här är inte
biologiska raser. Men det här var ingenting han hade kommit på själv. Det var ju bara ett sätt att överföra en diskurs som redan hade funnits i, uttryckt sig i, ibland i religiösa termer, ibland av upplysningsfilosofer som definierade människor som civiliserade och ociviliserade, och olika kopplat då till de här geografiska platserna som Europa höll på att upptäcka, för att använda en europeisk beteckning. Och sen blev det att han överförde det till det här biologiska, men det var inget nytt och det var inget speciellt, och det var bara ett paradigm. Och efter det så lever vi i en tid där människor fortfarande rasifieras, alltså förstås utifrån de här föreställningarna om ras, tilldelas sociala egenskaper, olika förväntningar på dem.
Jag sitter och antecknar många begrepp som
vi ska ta. Och det här påverkar i hög grad deras kollektiva erfarenheter. Ja. Och därmed hur de identifierar sig.
Så det är med andra ord aldrig biologi vi refererar till, utan det är
nej, men
kultur och sociala processer.
Jag skulle säga att jag irriterar mig ändå på hur många människor vill, för att de då tycker att rasbiologi är dåligt. Och det är ju dåligt för hur det har använts för att legitimera en massa saker. Men om sanningen ska fram, så,
shoot.
Och nu är inte jag för rasbiologi, men om det är det handlar om, människor har faktiskt utsatt varandra mer när de har varit nära varandra. Och i så fall så är det snarare det vi kallar etnicitet som har varit grund för konflikter och våld och förföljelse av människor i mycket högre utsträckning än det vi kallar ras. Låt oss vara ärliga. Och betyder det i så fall att vi ska inte erkänna kategorin etnicitet för att den har använts på det sättet? Eller ska vi erkänna kategorin nation? För, och stater, har inte det varit grund för konflikter i historien?
Så du menar det är
ett
identitetsprojekt som har haft,
ja, men precis, och det kan
otroligt
vara
skadliga effekter på...
Jag vill också säga en sak när vi ändå har den här diskussionen, att i min yrkesutövning så jobbar jag med svensk lagstiftning. Och i den svenska lagstiftningen så några år tillbaka så har man lyft bort begreppet ras.
Och det har du kritiserat, det hade jag som nästa fråga faktiskt. Och jag vet att 2014 så kritiserade just det beslutet.
Okej, okay, ja.
Det var, jag vet inte, jag,
ja, nej, men det stämmer.
Har jag säkert gjort. Ja. Men, ja, och jag ville bara kasta in det, liksom, att du har ju definitivt drivit den frågan offentligt.
Mm.
Och varför gjorde du det? Varför kritiserar du det beslutet?
Jo, men om de här kategorierna som ras och genus och funktionsvariation och så vidare är uttryck för historiska samtida maktrelationer och så avgör människors risk för att bli utsatta för diskriminering, så behöver vi ju de här koncepten för att kunna problematisera, analysera och synliggöra hur det här tar sig uttryck. Så vad man gör när man tar bort de här koncepten, det är för det första är det en symbolhandling, om det ska ses som någon slags antirasistisk handling, rent plakatpolitik. Men för oss som jobbar praktiskt med de här frågorna och faktiskt försöker motverka och bekämpa diskriminering, så tar man ifrån oss koncepten, alltså glasögonen genom vilka vi kan förklara de här fenomenen. Och det blir till, alltså berövandet av de här begreppen avgör sedan vilka typer av diskriminering och utsattheter som kan finnas. Om inte genus fanns som ett koncept, så skulle inte svenska myndigheter jobba med jämställdhetsintegrering, för att den sociala indelningen av människor i gruppen män, kvinnor skulle inte ha någon relevans.
Så vi blir berövade ett relevant och väsentligt antidiskrimineringsverktyg.
Ja, men precis.
Du jobbar utifrån diskrimineringslagstiftningen.
Ja, men precis.
Och där finns ju hudfärg.
Precis.
Och vad tänker du kring att vi kan åberopa hudfärg, och vad är skillnaden mellan hudfärg och ras?
Det här är också jättebra, för att de här begreppen som finns i lagstiftningen, om man tittar på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, så ska den definieras som nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller andra liknande förhållanden. Andra liknande förhållanden säger man, får man tog bort begreppet ras. Då är det viktigt att veta, vad betyder de här sakerna? Och nationellt ursprung är ganska, alltså det är inte så att det står i lagstiftning, men det förstår många att det har att göra med vad man är född i för land, eller var ens föräldrar, eller någon slags förfäder, förmödrar är födda i för land. Ja, ett. Etnisk tillhörighet är, eller etniskt ursprung då, är faktiskt något som är otroligt suddigt i kanterna. Vad betyder etnicitet? Ibland så attackeras rasbegreppet för att det är suddigt i kanterna vem som är vad. Och det är som alla sociala identiteter och indelningar faktiskt. Men etnicitet kan förstås som en språklig gemenskap. Det kan förstås som en religiös, kulturell gemenskap.
Det kan ju också användas som en omskrivning för ras, har jag märkt många gånger.
Ja, det kan det också göra, absolut. Och det kan också ha att göra med föreställningen om någon slags gemensamt ursprung. Och det betyder att med en definition så är ju en person som, säg, till exempel vi säger adopterad, borde ju rimligtvis, från någonstans i världen var som helst, borde rimligtvis vara etnisk svensk. Men för väldigt många är den ju inte det. Och då har den här idén om någon slags genetiskt ursprung. Och det är olika konkurrerande definitioner som gör att det här är något väldigt luddigt.
Och korten och så, blandas ofta ihop.
Och de blandas ihop. Och så slutligen hudfärg, som inte alls ger någon precisering. Men jag kan säga så här, och nu stödjer jag mig också på antropologen Nina Jablonski. Hon har skrivit en bok om fenomenet hudfärg, Living Color, där hon verkligen dyker in i det här. Hon säger att hudfärg har ju bara social mening i kraft av att det har varit den centrala egenskapen som används för att definiera människor rasligt.
Just det, så hudfärg får mening i en rasistisk värld i princip.
Ja, men det är ungefär så man ska förstå det. Det är ju inte frågan om enbart en persons nyans på huden. För i så fall så skulle ju människor, det kan ju förändras ganska mycket genom utsatthet för solen. Folk åker härifrån, vita personer åker och blir flera nyanser mörkare i huden och kommer tillbaka hit efter en semester. Mm. Och är mörkare.
Yeah.
Det betyder inte att de riskerar utsatthet för diskriminering.
Nej, exakt. Så på det är inte pigment.
Utan det är vilken social kategori man hamnar i. Och vissa människor är ju kopplat till hudfärg, som man säger, på engelska, ambiguous, att folk inte har riktigt koll liksom.
Just det. Men det är ett bra begrepp, för vissa kan ju vara till exempel white passing.
Ja, white passing
är ett ord som, kan inte du hjälpa oss förklara liksom, white passing?
Nej. Man kan behöva precisera lite. Jag tror att en etnisk est typiskt, om vi säger så, är en person som faktiskt är vit. Och sen kanske i en svensk kontext, om man får tala om grader av vithet, så är det inte det vitaste man kan vara kanske, att ha, säg, östeuropeisk bakgrund.
Exakt, det finns någon historia där.
Men i en amerikansk kontext kan man ju börja, om man vill prata, det där begreppet används mest. Idén är ju att USA är ett samhälle som är socialt hierarkiskt kopplat till hudfärg. Och det var till och med uttryckt i lagstiftning och liknande i södra USA en gång i tiden. Och då gällde det alltså att personer som definierades som svarta eller afroamerikaner tillhör en annan social klass. Och det gav dem andra förutsättningar på många sätt och vis. Det kunde till exempel leda till att du inte blev insläppt på offentliga inrättningar och liknande. Mm. Sen är ju kännetecknet för det här ofta att du ser svart ut, eller vit.
Baserat på ögonmått liksom.
Ja, i en kontext där man inte vet någonting annat om dig. Och då, eftersom människor är både det att människor är blandade och det är liksom inte riktigt distinkt alla gånger vilken kategori man hamnar i. Jag menar, det är bara att ha en sån sak som en social kategori som åldersgrupper, gammal eller ung. Ibland, ja men den där ser ung ut och den där ser gammal ut och fast man är samma ålder.
Liksom,
och
då
kan ju vissa personer passera som vita, som kanske inte är vita för de har svarta föräldrar, kommer från en svart kontext och så vidare. Och det är det som kallas för att vara white passing. Men om det sedan kommer fram att den här personen har den här bakgrunden, ja, då blir den genast relegerad till sin rätta plats i den sociala hierarkin. Så det finns ju exempel på många människor som har gjort en slags social klättring genom att vara white passing och alltid fruktat att de ska bli avslöjade som svarta, vad det kan vara. För då skulle de bli socialt deklasserade igen. Och samma sak gäller ju i Sverige. Att det finns personer, säg att man till exempel har blandat ursprung och så vidare. Och så vet inte folk riktigt. Och då kan man ju få frågor som, men var kommer dina föräldrar ifrån? Och så konstateras då att en
rasbiologisk utredning.
Ja, men ungefär så. Aha, du har en förälder från Algeriet. Och då är du genast rasligt preciserad och behandlas därefter. Eller nej, men vadå? Båda mina föräldrar är från Sverige. Eller för att citera Mattias Karlsson, tror jag han hette, som har en flickvän som ifrågasätts på vad man får kalla rasliga.
Nu är inte de här.
Han säger, men hon har ju på... Nej, det här är ingenting man behöver försvara sig på. Hon har ju påbrå från Småland, sa han. Så förstår du? Och försöker understryka det påbrået. Men då säger de andra, nej, men hon har ju påbrå från Indien också. Och därmed så
men i slutet av allt så handlar det om att det här är någonting som du kodas så här, av omvärlden.
Ja.
Alltså det är... Du anses vara white passing och det kan ge dig tillgångar till privilegier.
Ja,
och att
precis.
Du närmar dig liksom vithetsnorm och det kan vara associerat med sociala fördelar. Du har ju lagt upp en otroligt användbar ordlista för exkluderande situationer på arbetsplatser i handboken Vit, svart eller brun, handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg. Låt oss botanisera i begreppsdjungeln. Så jag kommer helt enkelt lägga upp det här ordet och så får du hjälpa oss förklara det. Är du redo?
Mm.
All right, vi börjar med mikroaggression.
Mikroaggressioner, det är uttryck för olika erfarenheter som människor kan utsättas för kopplat till någon diskrimineringsgrund. Om vi då tänker oss i det här fallet hudfärg, så är det när man blir... För det första, den som gör det här behöver inte uppfatta det själv som att det är frågan om en aggression, att den gör någonting illa menat eller elakt eller rasistiskt. Men det är små händelser som kan vara till exempel att man använder språk, alltså glåpord i tilltalet någon. Det där är en mikroattack, kallas det faktiskt när man använder den där typen
mikroattack,
av mikroattack. Det kan också vara frågan om det som kallas mikroinvalideringar, det vill säga att inte ta in människors erfarenheter och upplevelser kopplade till deras hudfärg och göra dem valida. Så till exempel bara anta vissa saker om människor, som att till exempel om en person inte är vit så är den en migrant till exempel. Och det behöver inte vara fallet.
Så mikro behöver inte betyda att det inte är en jobbig situation, utan det är mer att det sker i det tysta, i det vardagliga.
Och det, i det vardagliga, och det sker inom ramen för den dominerande kulturen. Så till exempel frågan, vilket land kommer du ifrån? Skulle klassas som en mikroaggression, för att det har den effekten på människor som har fått den om och om och om igen kopplat till sin hudfärg, att det kan vara en frustrerande fråga att få. Men när hon ställer den här frågan
kanske inte ser det.
Kanske inte ser det så, utan
eller
ser
när folk ofta pratar engelska med mig och säger hello, good to meet you.
Ja, men precis.
I den där neutrala typen, sammanhang som inte är flygplats typ.
Precis, precis, precis. Men också det här liksom förnekelsen av att det kan finnas någon verklighet kopplad till att ha en viss hudfärg, när andra säger nej, men det där betyder väl ingenting, eller det där var inte alls tänkt så, och så vidare. Det är också en form av invalidering av dina
erfarenheter. Och det har ju ett speciellt namn det där också, eller hur? Gaslighting.
Just det, kallas man för gaslighting också, när du får dig att liksom tvivla på din egen verklighet. Ja.
Skulle man kunna säga att liksom ett vithetsprivilegium är att du inte blir rasprofilerad, att du inte blir diskriminerad?
Ja, men precis. Ofta så när vi tittar på diskriminering, så tittar vi på det utifrån hur det påverkar människor som diskrimineras. Och då glömmer vi privilegiet att inte diskrimineras. Som till exempel konstaterades i en studie av Uppsala universitet att svarta svenskar har 66% av lönen av vita svenskar i genomsnitt när vi har 3 år i högskoleutbildning. Det är ett sätt att uttrycka det. Men man skulle också kunna uttrycka det så att 33% av lönen som vita anställda har de i kraft av sin vithet. Att det finns ett vithetsprivilegium på 33%. Men den typen av samtal har vi sällan. Så att...
Men genom det här vokabulären med terminologierna skulle vi kunna ha den diskussionen?
Ja, men precis. Right. Det handlar väl om det som man kallar normkritik. Att ha normkritiska glasögon. Att gå bortom normen. Så om normen är vithet så ska vi inte bara ta den för given. Och alltså inte synliggöra den. Utan vi måste faktiskt lyfta den för att se hur... Och då ses också människor som inte drabbas av diskriminering sin roll i reproduktion av diskriminering.
Just för om vi inte ser, om vi inte använder det här med glasögonen, om vi inte ser ras och social konstruktion, om vi inte tittar på hudfärg, då ser vi ju inte heller den här statistiken som du berättade om.
Nej, precis.
Som är hårresande.
Hårresande, bro, ja.
Men det här med disponibla inkomster till exempel, kan inte du berätta lite om det i relation till afrosvenskar på arbetsmarknaden?
Det som var mest slående i den här studien, jag kan ju dra en annan statistik, så visar till exempel att när man skapade de här kategorierna så utgick vi från SCB-statistiken och nästan 6 miljoner svenskar som finns i arbetskraften mellan 20 och 64 år. Och av dem så räknar vi att ungefär 2,5% är vad man kan kalla afrosvenskar. Det definierade vi som personer som själva är födda i Afrika söder om Sahara eller har en eller två föräldrar födda i Afrika söder om Sahara är födda i Sverige. Och vi ställde det mot resten av den svenskfödda befolkningen, varav en del faktiskt inte kategoriseras som vita. Så jämförelsen blir ju lite snällare än vad den borde vara. Men en sak vi fann, det är att en afrosvensk person behöver ha en forskarutbildning. Och det tar 7 år att skaffa sig en sån i genomsnitt efter att man har tagit magister. Forskarutbildning innebär att du har doktorerat. Och då har man i genomsnitt samma lön som vita svenskar som har 3-årig eftergymnasial utbildning bakom sig. Och det säger ju ganska mycket. En annan sak som är väldigt viktig att komma ihåg, det var att vad vi fann, så fanns det väldigt små skillnader i utfallen på arbetsmarknaden i termer av löner och tillträde till chefspositioner och så vidare för svarta svenskar. Om de var födda i Sverige eller födda i Afrika spelade ingen roll. Knappt alls i sammanhanget. Men det var ett stort gap upp till vita svenskar. Det betyder att det som man kan kalla migrationshypotesen, alltså att migration är förklaring till åtminstone svarta svenskars, om vi får kalla det eftersatta på arbetsmarknaden, det stämmer ju inte.
Det utmanas ju rejält.
Ja, men nästan alla utmaningar som man skulle kunna koppla till hudfärg på arbetsplatser på arbetsmarknaden förklaras i Sverige eller förstås som problem som har med migration att göra. Och det är för att vi använder kategorierna utrikes- och inrikesfödd hela tiden. Därför är det här så viktigt. Och en annan sak som jag kan tycka är mest skrämmande är att ingen har gjort den här studien tidigare. Ingen har tyckt att det var värt att ställa sig frågan.
Vilket är kultur i andra länder som ligger före oss i antidiskrimineringsarbetet.
Ja, men precis. Och det visar ju också att det som kan begripliggöras som sociala problem och samhällsutmaningar framförallt har att göra med olika historiska politiska kamper. Så vi i Sverige har ett jämförelsevis sett bra aktivt arbete med jämställdhet mellan könen, så är inte det för att Sverige är mindre jämställt än andra länder, det här är mer angeläget här, utan det är för att det har funnits en sådan historisk politisk kamp som har lyft de här frågorna upp till dagordningen. Och vi har inte riktigt haft den i Sverige. Delvis att man inte har tillåtit sig identifieras kopplat till hudfärg. Den sociala positionen som utgångspunkt för organisering eller uttryck för politiska gemensamma strävanden har inte godtagits i Sverige. Vi har blivit tvungna att vara invandrare.
Men också för att det har funnits en ängslighet och en ovilja att närma sig problemet på språklig nivå också. Att inte att gallra ut ras från diskrimineringslagstiftningen. Att inte vilja prata om rasifiering och inte vilja prata om vithet. För det tänker jag också att det också spelar roll för att vi inte har haft den diskussionen och inte haft de här studierna tidigare. Att man har vägrat se det med de glasögonen i någon utsträckning. Låt oss börja runda av med att prata om vägar framåt och vara ännu mer konkreta och kanske till och med konstruktiva. Men vad tror du att vi behöver tänka på? Vad skulle du skicka för medskick till organisationer och arbetsgivare som blir bättre på att motverka hudfärgsbaserad diskriminering och bli mer inkluderande?
Okej, jag vet att det kan ha låtit lite deppigt nästan när vi pratar om de här utmaningarna, de här verkligheterna, men det är viktigt att understryka någonstans att det här arbetet handlar ju om att skapa arbetsplatser där alla kan finnas, där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det är någonting otroligt positivt i grund och botten, och det handlar om att forma ett bättre samhälle, och det handlar om grundläggande värderingar som det här samhället är byggt på, om alla människors lika värde och så vidare. Så det finns en stor glädje att kunna vara med i arbetet, och många vill ju det, och problemet har inte varit att man saknar förståelsen eller viljan, utan att man inte har vetat hur gör man det här. Och då kommer ju den här handboken in i bilden, och då kommer till exempel diskrimineringsombudsmannens hemsida och så vidare med praktiska förslag på hur du går tillväga och hur den här lagstiftningen fungerar, så att du kan göra den skillnaden. Så att jag tror att det finns något väldigt upplyftande, bemyndigande, alltså empowering i detta, att det nu finns konkreta verktyg för att göra det här. Så jag är liksom, vi är inga deppar-jeppar här, va?
Och stöd i lagstiftningen vill jag lägga till, för att det tror jag att många tappar bort, att det finns ett rejält utrymme att kunna operera utifrån diskrimineringslagstiftningen.
Jag upplever ett oerhört sug efter den här typen av möjligheter som den här handboken erbjuder. Speciellt av människor som har som uppdrag att jobba med att främja lika rättigheter och möjligheter, mångfaldsstrateger och så vidare. Som också har förväntningar på sig att göra någonting och känner mig vara roligt. Och också, låt oss inte underskatta människor. Jag tycker att både rasifierade svenskar och vita svenskar som jag har jobbat med de här frågorna har tagit det väldigt bra också. Har varit väldigt mogna inför det här och uppskattat den här processen. Det är snarare när man är långt ifrån den här frågan och aldrig har haft något liksom seriöst samtal om det.
Så du har blivit positivt bemött när du har pratat om de aktiva åtgärderna?
Oj,
det vill jag också passa på och nämna. Jag har delat med mig av den här handboken till många, många kunder. Jag brukar se den som en gåva från mångfaldsguden. Det här har verkligen varit något som många som jag har samarbetat med efterfrågat. Att det ska vara konkret, att det ska vara praktiskt och att det verkligen ska vara som en slags manual eller en kompass för hur man går vidare. Så det tänker jag liksom att man också kan kontakta dig, man kan kontakta länsstyrelsen, och om man har så konkreta saker som man vill ha hjälp med, så kan man alltid kontakta dig, eller hur?
Ja, och
du finns på LinkedIn dessutom.
Ja, och liksom, jag säger så här, när jag började prata om de här frågorna, jag kanske har 20 år i gamet nu, jag har aldrig upplevt att det har funnits så mycket vilja jobba med de här frågorna, så mycket uppskattning för det jag gör som nu. Ganska overkligt faktiskt, när man har varit med 20 år i det här gamet, att folk säger liksom, tummen upp, gör det du gör liksom.
All right, vi introducerar också ett nytt segment i podden. Det är bara andra podden, men det har varit väldigt viktigt för oss alla att vi involverar lyssnarna i processen. Så vi har tittarfrågor till dig, Ketimba Saboni. All right, så en fråga är, varifrån hämtar du kraft att fortsätta när människor som tillhör vithetsnorm kan vara blinda för sina egna privilegier?
Alltså, jag tror att leva i en struktur där en norm gäller, där det här inte finns, samtidigt som man drabbas av det, förstås är frustrerande och helt enkelt tar på en. Men samtidigt ska jag säga att jobba med det, för det där händer ju ändå. Men att jobba med det tycker jag är väldigt bemyndigande och ger kraft här. För vi har ju ingen val, rasifierade svenskar. Det här är ju vår verklighet ändå. Men att kunna jobba med det här och kunna upplysa andra och kunna bidra till förändring. För mig är det bara bemyndigande och jag kan ta de diskussioner och debatter som följer på det. Mitt liv handlar om väldigt mycket andra saker än de här frågorna. Även om det är de här frågorna som jag har en plats i någon mening i offentligheten. Så det här är inte någonting som helt konsumerar mig. Jag gör andra saker också. Jag ser mig själv som en ganska balanserad person. Och det kanske man måste vara. Kanske om man bara gör det här och 24/7 upptas av det, så kan det konsumera en som alla saker. Så jag har olika intressen. Jag tittar till och med någon timme på tv om dagen. Kanske till och med.
Till och med det.
Tyvärr.
Det var dagens mest otippade svar. Ketimba Saboni, tack så jättemycket för att du kom.
Tack.
Tack för att ni lyssnat på podcasten Nyanserat med Barakat. Följ mig på Instagram där jag heter @barakat_g, eller surfa in på podcastens konto @nyanserat. Vi ses och hörs.